God kväll och välkomna till Värnamo församlings närradio och programmet Bibeltimmen. Du ska få lyssna till Bibelförklaring med Håkan Sundliden och vi är på Romarbrevet och det här är del 3.
Välkomna till Andreas kapellet den här tisdagskvällen och vi ska fortsätta med bakgrunden till Romarbrevet. Och idag kan jag lova att vi inte kommer in i texten. Jo, det var ju så att förra tisdagen så gick vi igenom, vi talade om hur vi ska förstå Romarbrevet. Bakgrunden, varför Paulus skrev Romarbrevet. Och jag gav er, vill jag minnas, 7 exempel på hur det har förståtts med olika infallsvinklar. Allt ifrån från Martin Luthers upptäckt då, som ju ganska snart efter hans upptäckt blev som ett dogmatiskt upptäckt, att det handlar om rättfärdiggörelsen genom tron. Och det var ju hans brottningskamp, detta med att han inte hade frid med Gud. Och han levde med en ångest, en ganska svår ångest tidvis, och han kämpade med Gud, brottades med Gud. Och han upptäckte att han fick förlåtelse och att han kunde ta emot Guds trohet, Guds rättfärdighet genom Jesus Kristus. Han blev omsvept av Guds rättfärdighet. Det var inte någonting som hade med juridiken att göra på samma sätt, utan det blev mera som en gemenskapsterm, som det ju är från början i Gamla testamentet när det talas om förbundet. Och så visade jag också på den historisk-kritiska forskningen, att jag tog upp Christer Stendahls artikel 1963 som ju skakade om forskarvärlden. Och det är på den linjen som jag nu vill fortsätta. Därför det som Christer Stendahl skrev i sin artikel, det var utifrån det perspektivet att Paulus faktiskt är jude och fortsatte att vara jude. Och därför så får man läsa Romarbrevet med de glasögonen, så att säga. Sen fick han ju uppföljare inom forskningen, och nu så är det ganska allmänt vedertaget att man måste läsa, måste förstå Romarbrevet på det sättet. Och då skiljer det sig ifrån Luthers och de följande århundradena efter Luther och deras förståelse, där det ju handlade om rättfärdiggörelsen genom tron, och betoningen ligger då på, som sagt, att man ska vara rättfärdig inför Gud och att detta sker genom tron. Det är så vi har läst Romarbrevet. Och för att inte ska bli något missförstånd så säger jag det på en gång, att det är inte fel. Men det var sannolikt inte avsikten när Paulus skrev det. För Paulus hade inget problem med någon ångest. Och han hade inte något problem med någon, att han skulle få frid med Gud eller så. Inte ens att han skulle behöva omvända sig. Utan han uppfattade att han hade varit en rättskaffens människa också innan han blev en kristen. Han hade verkligen gjort allt vad han kunde. Och i den meningen inte bara levt efter Toras föreskrifter, utan också haft gemenskap med Gud hela tiden. Så att det som händer när han möter Jesus Kristus är att han får sina ögon öppnade för Guds hemliga rådslut. Det som har varit dolt i alla tider. Och som uppenbaras först när Jesus Kristus trädde fram. Nämligen försoningen genom Jesus Kristus. Och det uppfattar då Stendahl i sin bok i alla fall som att Paulus får en förnyad kallelse. Nu är kallelsen att inte bara upptäcka vad Gud har gjort genom Jesus Kristus, utan att förmedla det till hedningarna. Och den stora utmaningen för hedningarna, eller förlåt, för Paulus, det blir nu att försöka förklara för det judiska folket, för det egna, att hedningarna också kan komma med i förbundet. Att de också kan bli frälsta. Det var det stora problemet. Och han var tvungen att visa det. Och då så har han en nyckel. Nämligen den nyckeln att den rättfärdige blir rättfärdig genom tro. För så hade det ju varit med Abraham. Han förklarades rättfärdig därför att han trodde på Gud. Så tillräknades rättfärdigheten honom. Och så, menade Paulus, har det varit genom hela den judiska historien. Det har funnits en kvarleva som har levt i tro och som har varit, som haft det rätt ställt med Gud, om jag uttrycker det så, genom hela Gamla testamentet. Och eftersom det är genom tron snarare än laggärningar, ja, inte alls genom laggärningar, så kan ju också hedningarna leva i gemenskap med Gud. För de kan ju också komma till tro. Och därför blir omslutna av Guds rättfärdighet. Så Paulus hade liksom en annan bakgrund när han skriver Romarbrevet. Dels att han ska övertyga judarna då, eller församlingen i Rom. Det var ju de hedna kristna kanske framförallt som skulle förstå att de hörde samman med det judiska folket. Men det judiska folket skulle också förstå att de kunde inkludera hedningarna i förbundet med Gud. Och sedan så är det en sak, och det är det vi ska titta lite extra på nu. Därför så gör vi den här timmen som en exkurs, för den hör till bakgrunden. Sen var det ju också det att Paulus skulle förklara då att det nya förbundet är ett eskatologiskt förbund. Alltså det är inte så som det gamla förbundet var, att man skulle leva i enlighet med lagen för att på det sättet leva i ett rättfärdigt tillstånd. Utan det nya förbundet är ju det fullkomliga förbundet. Det är ju det som Gud har fullkomnat genom Jesus Kristus, genom försoningsoffret, beseglat med hans blod som vi ska se. Det är alltså ett eskatologiskt fullkomligt förbund. Och det här skulle han då försöka förklara för Israels barn, eller för Israels hus, det judiska folket. Och det var inte heller så enkelt, för de tyckte väl att det var bra som det var. Det ligger ju nära till hans att vi ofta tänker så, att det är bra som det är. Och då hade jag då ett föredrag kan man säga på det här årsmötet, och jag märker det att det skulle kunna tillföra någonting också för oss. För nu ska vi alltså se hur man kan förstå detta med det nya förbundet och få ytterligare ljus över hur vi ska läsa Romarbrevet. För det här kommer att märkas i tolkningarna när vi kommer till olika bibelställen i Romarbrevet. Och utgångspunkten då för det föredrag som jag höll, det var ju det att jag ofta får frågan ofta ställs i de här konferenssammanhangen när det handlar om Israel och så. Måste inte judarna också tro på Jesus? Ska man missionera bland judarna och så vidare? Och det blir alltid lite förvirrad diskussion och sällan som man får några klara besked om vad som gäller. Så därför så vill jag fördjupa mig i det. Men jag upptäckte det ganska snart att själva frågan är fel. Alltså, som man frågar får man svar. Det handlade ju inte om ifall judarna skulle tro på Jesus, om judarna skulle kunna bli frälsta, utan det handlade om var ju om hedningarna kan bli frälsta. Det var ju det som var frågeställningen. Frågan var ju om hedningarna kunde få del av Guds goda. Så Paulus hade ju en helt annan problematik. Och det är det som märks när han skriver till exempel Romarbrevet. Det finns alltså, vi får liksom ändra frågeställningen. Redan här då så har vi gjort en justering till vad vi är vana vid. Vi frågar inte efter judarnas frälsning i första hand, utan vi frågar nu efter hedningarnas frälsning. Och då visar det sig att både judar och hedningar, de blir frälsta på samma sätt. Det finns bara en frälsningsväg. Och någonting som ni kommer att förstå hoppas jag alldeles strax. Men då har vi då sagt inledningsvis att Paulus är jude. Han konverterade aldrig till kristendomen. Han startade inte kristendomen. Han var jude och förblev jude. Och det kan man se utav flera bibelställen vi ska slå upp. Och vi kan slå upp det på en gång förresten. Ni har Romarbrevet uppe, så på så sätt så får ni använda Bibeln i alla fall. Och när jag säger att han var jude, då menar jag alltså en observant jude. Alltså en som praktiserar judisk tro. Sabbatsbud, matföreskrifter och så vidare. Redan här då kan du kanske få lite frågetecken. Men i Romarbrevets första kapitel, där står i 25:e versen. Det handlar ju då om Guds dom över hedningarna. Och sen så kommer någonting här som inte alls har med innehållet att göra. Det står i slutet på vers 25 om skaparen, han som är välsignad i evigheter, amen. Det judarna uttalade ju inte Guds namn, utan man hade den här omskrivningen. Antingen så sa man Adonai, eller också sa man han som är välsignad i evighet. Så visste man att det syftade på Gud. Så det här är ju ett tecken på att han iakttar det, att han har det judiska språkbruket. Och det kommer här ganska spontant. I 9:e kapitlet i Romarbrevet. Nu har jag ganska många bibelställen som jag inte hinner slå upp. Så att jag får ta det lite översiktligt. Så får jag väl ta lite frågor efteråt istället. Men elfte kapitlet har vi det ännu bättre. Har Gud förskjutit sitt folk? Visst inte, det första versen. Jag är ju själv israelit. Alltså, han identifierar sig helt och hållet med att han är israelit av Abrahams ett, av Benjamins stam. Och han har tagit emot Guds nåd. Och det har han ju gjort som jude. Så Gud har ju inte liksom gått förbi judarna, tvärtom. Han har ju börjat med det judiska folket, kommit till det judiska folket. Sen har jag skrivit också ett annat bibelställe. Jag slår inte upp det, men om ni kommer ihåg när vi gick igenom andra Korintherbrevet 11, så stod det där om hans umbäranden. Han blev ju svårt misshandlad. Och så stod det, av judarna har jag fått, hur många slag det nu var. Fem gånger har jag fått så många slag. Det visar ju att Paulus stod under judisk jurisdiktion. Inte under romersk rätt, utan under judisk rätt. Det var judarna som hade hanterat Paulus bestraffningar. Därför att han räknades som jude, och han var jude. Och därför så var det judarnas sak att bestraffa honom. Så det är bara ytterligare en sån där detalj som man inte tänker på, men som visar hur Paulus är verkligen ett med hela sitt sammanhang. Att han är en observant jude. I kapitel 3 i Romarbrevet, jag ska försöka hålla mig till Romarbrevsställena, så slår vi inte upp de andra. Men där står i sista versen i kapitel 3, som också visar då att han är en observant jude. Han säger, sätter vi då lagen ur kraft genom tron? Nej, inte alls. Vi upprätthåller lagen. Och jag vill minnas att det stod i den gamla översättningen, tvärtom, vi gör lagen giltig. Men tydligare kan det ju inte sägas. Så som ni förstår så har vi lite grann att reda ut här framöver. Men det är inte så komplicerat som det kanske kan låta till en början. Paulus såg sig själv med andra ord som en reformator. Han ville reformera den judiska tron. Inte lämna den. Och det fanns inte i hans tankevärld att lämna det judiska sammanhanget. Det Paulus skulle göra när han reformerade det judiska tron eller det judiska sammanhanget, det är att han förkunnar det eskatologiska perspektivet. Att han in i det judiska sammanhanget, in under Toran, under lagen och profeterna och löfterna, förmedlar Jesus Kristus som svaret på all deras längtan. Han vill alltså tillföra ett perspektiv som inte var uppenbarat för det judiska folket annat än som löftesord. Vårt problem idag är att vi tänker oss att det nya förbundet, det är någonting som hör samman med kyrkan och de kristna. Och det gamla förbundet, det hör hemma hos judarna. Så vi tänker fel redan ifrån början. Det nya förbundet hör inte hemma hos de kristna eller bland de kristna. Det nya förbundet hör hemma hos judarna, och det är uppfyllelsen av det judiska de löftesord som judarna har fått. Att vi får vara med, vilket ju var det stora problemet här, det är ju bara nåd. Vi har inympats i det judiska sammanhanget. Så ser Paulus på det hela. Så tänker han, så förstår han. Så därför måste vi börja nu med att reda ut vad det nya förbundet egentligen är. Och då går vi till Jeremia 31. Och det är där vi ska vara i första hand nu. Därför i Jeremia 31 så talas det om det nya förbundet. Och det är första gången, har jag sagt tidigare, som det talas om ett nytt förbund. Och då står det så här, Jeremia 31:31. Se, dagar skall komma, ligger i framtiden här, säger Herren. Då jag ska sluta ett nytt förbund. Med vilka då, frågar jag. Med vilka ska han sluta ett nytt förbund? Jag läser innantill. Med Israels hus och med Judahus. Så tydligare, ännu en gång tydligare än så kan det inte sägas. Och hur ska vi förstå det nu då? Jo, vi måste förstå det som så att Gud ingick ett förbund med Israels folk, eller rättare sagt, han ingick ett förbund med Abraham till en början med. Och till Abraham ger han löfteslandet, och till Abraham så säger han att det ska bli en välsignelse för dig, och dig ska det komma ett stort folk, och i dig, genom dig ska alla släkter på jorden. Det är fas två, så att säga. Det är det som sker efter Jesus Kristus när han säger gå ut och gör alla folk till lärjungar. Det är fas två, va? Det är den som Paulus då är nyckelperson i. Så det förbundet ingår Gud med Abraham. Sen går det då 400-500 år eller vad det kan vara till Moses. Moses för folket, ja, det är först nu det är ett folk. Innan var det ju bara Abrahams släkt, så att säga. Det växte ju till sig där nere i Egypten. Så man räknar med att det kan ha varit någon miljon som var utvandrade från Egypten. Moses blir ju deras politiska ledare, deras religiösa ledare, deras militära ledare. Och allt det här upprättar han, Moses, i öknen. Och Gud förnyar förbundet med folket. Och då ges Toran. Då ges de 10 budorden. Som ju inte är någonting annat, för att uttrycka sig vårdslöst, än deras lagbok, helt enkelt. Ett folk måste ju ha en lagbok. Det har ju alla folk. Och det är det som Moses, eller Gud, genom Moses förser Israels folk med. Och så förnyas det i den så kallade förbundsboken. Det skrivs ju ner under 3-4 kapitel där i andra Mosebok 21, 22, 23. Så kallas det för förbundsboken. Och den beseglas sedan också med blod, med offer. Och så har man ingått den här överenskommelsen mellan Gud och folket. Men det är ju en förlängning av det som Gud började med Abraham. Det är ju inte så att Gud ingår ett nytt förbund i den meningen att Abrahams förbundet inte skulle vara giltigt. Utan det är samma förbund, men det är utvidgat. Sen kommer vi till kung David. Och kung David och hans son där får ju bygga templet. Och då så ingår Herren ett förbund, eller rättare sagt, då förnyas bundet och utvidgas förbundet ytterligare. Därför så säger att av din son, Davids son, ska få sitta på tronen och regera för evigt, står det. Det är det som vi kallar för fridsförbundet. Du kan läsa om det i Andra Samuelsboken 7, 11 och så vidare. Men det är alltså ytterligare en utvidgning. Som om det inte räckte, så kommer vi nu fram till Jeremia 21. Där det står inte bara det nya förbundet, utan det står det nya förbundet i den meningen att det ska fullkomnas. Och nu ska vi se på det då. För så här står det i vers 33. Detta är det förbund som efter denna tid ska sluta med Israels hus, säger Herren. Jag ska lägga min lag i deras inre och skriva den i deras hjärtan. Jag ska vara deras Gud, de ska vara mitt folk, och så vidare. Så här ska det alltså Herren själv lägga sin lag, eller skriva sin lag, eller skriva sitt evangelium, som jag brukar säga, in i människornas hjärtan. Och det här finns ju också hos profeten Hesekiel, jag vill minnas det är kapitel 36. Nämligen att Gud ska ta bort stenhjärtat ur deras kroppar, och så ska han ge dem ett hjärta utav kött och blod. Och så göra så att de följer mina vägar, mina stadgar. För problemet har ju varit med det gamla förbundet, gamla inom situationstecken, eller tidigare, har ju varit att det är ett förbund som man har kunnat bryta. Israels folk har ju gång efter annan brutit förbundet och lämnat relationen med Gud. Alltså har förbundet inte varit fullkomligt. Det har inte varit eskatologiskt fulländat. Det har saknats någonting. Och det har saknats, människan har saknat förmåga att leva i förbundet och att hålla fast vid förbundet eller att vara fullkomlig. Men det ska komma en dag, säger Herren, då jag ska sluta ett nytt förbund med dem. Då jag ska fullkomna det förbundet genom att själv skriva in lagen eller evangeliet i deras hjärtan. Och så göra så att de följer mina vägar. Profeten Jeremia, han hade ju uppdrag. Det kan man läsa om i första kapitlet, 10:e versen vill jag minnas. Där säger Herren till honom när han kallar profeten: jag sätter dig idag över folk och riken för att du ska rycka upp och bryta ner, förgöra och fördärva. Det är det ena. Och det andra, bygga upp och plantera. Och när du kommer till Jeremia 31, vi går tillbaka dit, så ser man att hela kapitlet handlar om den kommande frälsningen, Israels kommande frälsning. Här står om hur han ska samla folket igen. 9:e versen, gråtande ska de komma, men jag ska leda dem. Och så vidare, och så vidare. Vi kan ju inte läsa allt det här, va? Men så kommer det till vers 27, som är det som kommer omedelbart innan det här nya förbundet. Se, dagar ska komma, säger Herren, då jag ska beså Israels land och Judaland med säd av människor och med säd av djur. Och liksom jag har vakat över dem för att rycka upp, bryta ner, fördärva och förgöra och skada. Där har vi det nedbrytande. Det här är, om jag får kalla det så, det gamla förbundets sammanbrott. Det här är det gamla förbundet när det går i graven och någonting nytt ska uppstå. Och det nya som uppstår är på ett sätt det gamla förbundet, men det kallas nytt därför att det är fulländat. Det är perfekt. Så ska jag nu vaka över dem för att bygga upp och plantera, säger Herren. Sen läste jag en gammal kommentar. Jag har en kommentar vers för vers genom Gamla testamentet. Har inte använt det så mycket, för den innehåller så mycket hebreiska transkriptioner och arameiska. Den är inte helt lättillgänglig, om jag säger så. Den är i 10 band ungefär, nästan en meter när man ställer det i bokhyllan. Och så slog jag upp de här ställena, och den är skriven i slutet på 1800-talet, den här kommentaren. Då slog jag upp det och så står det så här, apropå vers 29, i övergången då till det nya förbundet: på den tiden ska man inte mer säga, fäderna har ätit sura druvor och barnens tänder blir ömma av dem. Då ska man alltså inte säga, när det kommer till det nya förbundet. Det som sägs, uttrycks här, det är att barnen får ömma tänder på grund av att fäderna har ätit sura druvor. Det vill säga, det går i arv här på något sätt, eländet i tredje och fjärde led. Men så ska det inte vara i det nya förbundet. Hur ska det vara där då? Då står det i vers 30. Nej, var och en ska dö genom sin egen missgärning. Den som äter sura druvor får själv ömma tänder. Här är det plötsligt personligt. Så det nya förbundet kommer vara någonting som Gud gör med individer. Inte bara med ett folk eller med alla folk, utan med individer som får evangeliet, som får lagen, som får fulländningen inskriven i sina hjärtan. Så det fanns alltså en defekt i det gamla förbundet, nämligen att det gick att bryta det. Men det nya förbundet, det ska Gud fullända det hela. Så står det här då att han ska lägga sin lag i deras inre och skriva dem i deras hjärtan. Då har jag skrivit upp här 5 Mosebok 30, vers 6. Jag läser den då. Det är alltså redan nere i lagen. Så står det nämligen i vers 6 om vad Gud ska göra i framtiden. Det här är ju då under Moses tid, eller hur? 5 Mosebok 30. Det står i vers 6: Herren din Gud ska omskära ditt hjärta och dina efterkommandes hjärta, så att du älskar Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ. då ska du få leva. Så Gud har ju sagt i sitt ord redan från början, du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ. Men människan har inte kunnat leva upp till det. Det finns en defekt i det gamla förbundet. Men det ska komma en dag när Herren din Gud själv ska omskära ditt hjärta. Och det är ju det som profeten Jeremia talar om. Han ska skriva in evangeliet i individernas hjärtan. Sen så står det så här också i vers 33. Nu är jag tillbaka i Jeremia 31-33. Nej, detta är det förbund som jag efter denna tid ska sluta med Israels hus. Sluta med Israels hus. Sluta skulle kunna stå, det skulle kunna stå ett annat ord om man översätter det från hebreiskan. Det skulle kunna stå slutföra. Det vill säga fullborda. Nej, detta är det förbund som efter denna tid ska fullborda med Israels hus, säger Herren. Jag ska lägga min lag i deras inre. Vad var det Jesus sa? Jesus sa, jag har inte kommit för att upphäva lagen. Utan för att fullborda, för att slutföra, fullborda, fullända lagen. Förverkliga den. Och när vi ändå säger, jag får lämna anteckningarna här lite grann för det får komma spontant va. Men när vi ändå tänker på vad Jesus säger, så säger han så här vid ett tillfälle när det kommer en kvinna, en hednisk kvinna till honom och vill ha hjälp. Och då så säger han, ja, men jag är bara sänd till de förlorade fåren av Israels hus. Så han kommer verkligen till Israels hus och Juda hus för att uppfylla förbundet så att det blir ett perfekt förbund, ett fulländat förbund. Och det är detta förbund som sen ska skrivas in i människornas hjärtan, vilket ju Jesus gör när han förkunnar Guds riket och förmedlar Guds riket genom evangeliets ord, genom sin heliga ande. Och det sker ju hos var och en som tar emot det här. När Jesus sitter där sista kvällen före sitt lidande och bryter brödet, då har han 11 stycken judiska män omkring sig. Han har talat om att han har kommit till Israels hus för att fullända förbundet. Och han bryter brödet och säger, tag och ät, detta är min kropp. Tag kalken och drick, detta är det nya förbundet genom mitt blod. Då fulländar han alltså de löften som var givna till Israel i Gamla testamentet. Det vill säga, det nya förbundet är givet till Israels hus. Det är fulländat genom de gammaltestamentliga löftena. Och Jesus Kristus har gjort det. Han var inte sänd till hedningarna utan för att göra just detta. Vi måste läsa det, Jeremia 31. Och så kommer det som är själva fulländningen. Jag ska förlåta deras missgärningar och deras synder ska jag inte mer komma ihåg. Det är ju därför han ger sitt liv. Detta blod är det nya förbundets blod. Här blir alltså försoningen och förlåtelsen det nya förbundets möjlighet, grundval. Nyckeln till att förstå det nya förbundet. Då begriper vi också att det nya förbundet skiljer sig från det gamla. Jag hoppas ni kan höra vad jag säger så ni inte tror att det är ett gammalt och ett nytt. Utan det är samma förbund hela tiden. Det fulländade förbundet, det skiljer sig från det ofullbordade då, på så sätt att det nya kan bara fulländas av Herren själv. För det finns ingen människa som kan leva upp och vara fullkomlig inför Gud. Och det betyder också att det nya förbundet som skrivs in hos var och en som individ, det är uppenbart att det är en gåva, att det sker utav nåd. Nu var det så redan i Gamla testamentet, där var det ju nästan ännu mer uppenbart att det var nåd. Därför att när Israels barn lämnade det, avveke från det gamla, från förbundet, så var ju Gud fortfarande trofast sitt förbund. Och den trofastheten heter på hebreiska berit, förbundstrohet, att han står trofast vid förbundet. Det översätts också med nåd. Det är alltså nåd att Gud lever kvar i det gamla förbundet. Och det är ju ännu mera nåd när vi kommer till nya förbundet. För vi kan inte leva så att säga i det nya förbundet. Vi kan inte ta oss in i det nya förbundet själva. Vi måste födas på nytt. Vi måste få del av det som Gud har gjort genom Jesus Kristus. Det är det enda sättet. Och det fulländar allt det som har varit innan. Så det är viktigt att ha med sig det där att det är... att det är en gåva, att det är någonting som ges utav nåd. Jag gjorde en sak som jag inte hade med när jag hade det här föredraget i årsmötet. Men hur jag nu fick tag på det kommer jag inte ihåg. Men jag tittade på det här i alla fall med översättningar och så. Och då är det som jag sa att berit är ju då förbundet. Och när förbundet upprätthålls, som är en ofullkomligt i Gamla testamentet, då råder ett tillstånd av rättfärdighet. Sedan så 200 år före Kristus, då översattes ju de här hebreiska texterna till grekiska. Och när man skulle översätta den här förbundstroheten, då fanns det ju inte något ord för förbundstroheten, för det var ju specifikt knutet till det judiska folket. Så det ordet fanns inte bland hedna folken eller bland grekerna. Så då skulle man översätta det, och då hade man ett grekiskt ord som heter, nu hoppas jag säger rätt nu, didaktä. Alltså det översätts då med förbund, men det kunde också betyda någonting annat. Det finns en nyans i det ordet, så att det inte motsvarar inte berit helt och hållet. Men det fylldes ju med berit innehållet i och med att man översatte det så didaktä. Sedan så går det då, kommer Jesu död och uppståndelsen, den första kyrkan, och så kommer vi in på 300-talet, så kommer vi till slutet på 300-talet. Då översätts Bibeln, både gamla och nya testamentet, till latin. Och när man översätter det här didaktä, eller berit didaktä, till latin, alltså år 400, då heter det på latin testamentum. Testamentum är alltså vittnesbördet, är det man efterlämnar, det man ger. Från den dagen börjar man tala om gamla testamentet och nya testamentet. Det är alltså ganska sent. Gamla förbundet kontra nya förbundet. Fanns inte innan, fanns inte på Paulus tid. Häpnadsväckande tycker jag. Jag fattar inte hur det kunde... Jo, det gör jag förresten. Hur det kunde bli som det blev. Jag ska återkomma till det alldeles strax. Nåja, jag ska ha med det här också. För det har vi talat om när vi gick igenom andra Korinthierbrevet. Särskilt när vi gick igenom... Nej, första Korinthierbrevet redan. Andra kapitlet, vers 6-10. Ni kommer ihåg det där med att visheten talar vi bara bland de fullkomnade. Teleios, de som hade kommit fram till målet. De som har blivit födda på nytt. De som har fått del utav det nya förbundet. Som har fått evangeliet inskrivet i sina hjärtan. Det vill säga bland de kristna talar vi om Guds vishet. De andra begriper det inte. Och så säger Paulus där i första Korinthierbrevet andra kapitel. Att denna Guds lösning, detta Guds insats, Guds verk, Guds fulländning. Det har funnits ifrån begynnelsen, men det har varit dolt. Ingen har kunnat se det. Det är först i Jesus Kristus som det uppenbaras. Men det har funnits där hela tiden. Lammet var utsett från tidernas begynnelse. Men nu blir det uppenbarat i Jesus Kristus. Så det som händer genom evangeliets förkunnelse, det är att man avslöjar hemligheten. Man berättar om hur fulländningen, det nya förbundet, upprättas i en människa. Det är vad förkunnelsen handlar om. Och Paulus säger att den ska först gå till juden, sedan till greken. Vi kommer igen på flera ställen här i Romarbrevet sen. Så, och det är så vi gör det också. När vi förkunnar evangelium så kanske vi inte förkunnar för juden först. Men vi förkunnar Guds hemlighet. Sånt som människor inte tror på. Sånt som människor inte begriper, inte kan tänka ut. Vi talar om att Jesu död på Golgata kors, det är fulländningen utav det gamla testamentet. Han tar med sig alla våra synder i graven. Och så talar vi om att i hans uppståndelse så ges nya möjligheter. Och genom att inte bara lyssna utan ta emot detta så skrivs det in i våra hjärtan. Och våra liv blir förvandlade. Det är så vi undervisar. Så undervisade Paulus också, men först och främst till judarna. Men sedan också till hedningarna. Eller framförallt blev det ju till hedningarna, för det var ju hans kallelse. Men han gick inte förbi judarna, för det var ju där det hörde hemma. Men alla hedningar hörde också hemma där. Så han ville liksom få in dem i trädet. Få in dem bland det judiska folket. Så han predikade och vi predikar Guds hemlighet. Och då kommer jag till nästa punkt. Nämligen den då, det konstaterandet att många judar stod emot erbjudandet. Det som erbjudandet som Gud gav och det som Paulus predikade. Och då är det frågan om varför det blev på det sättet. Och då vill jag säga först, tror jag. Vi tar det i Romarbrevet 11 också. Då vill jag säga det först som står här i vers 3 och 4, men jag läser i vers 5. På samma sätt finns det också i denna tid en rest som Gud har utvalt av nåd. I den gamla översättningen så stod det inte rest, utan det stod väl kvarleva. Och Paulus ger alltså exempel från profeten Elias tid. För Elia, han beklagade sig över att folket hade gått ifrån förbundet. Och över att Herre, dina profeter har de dödat, dina altar har de rivit ner, jag är ensam kvar. Men då svarar Gud honom, jag har lämnat kvar åt mig 7000 män som inte har böjt knä. Och det här, och än idag finns det en kvarleva, säger Paulus. Då vill jag ha sagt med det, det är alltså att det nya förbundet, inte Abraham fick det, men ända ner till Adam och Eva. För Eva fick ju höra att hennes son skulle trampa sönder ormens huvud och regera. Så det har funnits genom hela tiden. Och det som jag säger nu när det gäller judarna, det har under alla år genom hela historien funnits en kvarleva, en kärna om du vill, av judar som haft det rätt ställt med Gud. Och saken är ju den att Herren Jesus Kristus, eller Gud genom Herren Jesus Kristus, är ju närvarande i löftesordet. Eller som Paulus säger i 1 Korinthierbrevet 10 kapitel, vill jag minnas. Han säger så här, de gick alla genom öknen, de drack alla ur en klippa och den klippan var Kristus. Mannat från himlen, det var ju livets bröd. Jag är livets bröd. Så det har funnits där hela tiden. Och därför blir våran fråga idag lite märklig, va? Om vi glömmer bort att det judiska folket har varit bärare. Det nya förbundet har funnits i det gamla testamentet. Och det har funnits judar som har burit det nya förbundet i gamla testamentet hela tiden. Och den första kristna kyrkan, det var ju de judikristna. I Jerusalem var de ju judar allihopa till en början, ända tills förföljelsen satte in. Och så har det varit genom hela historien. Och idag, och jag vet inte om det stämmer, men jag hörde att idag ska det finnas 300 000 judar, messianska judar i Israel. Där har du, om jag får sätta in och situationstecken, den historiska, den ursprungliga kyrkan. Kyrkan är ju då ett annat namn på de som har tagit emot evangeliet. Så vår fråga, måste inte judarna tro på Jesus? Den utgår ifrån oss själva och den utgår ifrån att det är vi som har det nya förbundet. Men judarna, de har det gamla och finns inte med. Utan nu måste de omvända sig och bli kristna. Så tänker vi. Och därför ställer vi den här typen av frågor. Måste inte de också tro? Eller är det så att det finns olika vägar till frälsning? Nej, det finns inte olika vägar till frälsning. Utan Gud har frälst. Gud har uppfyllt det gamla förbundet. Han har instiftat det nya förbundet, beseglat det med sitt blod. Det är tillgängligt för alla människor. Judarna först, men också för grekerna. För hedningarna. Då är det frågan om varför så många judar då ändå har stått emot det här. Och nu ska vi få ett par olika tänkbara förklaringar. Den första förklaringen, vi har fortfarande Romarbrevet 11. Då står det så här i 7:e versen. Vad följer då av detta? Jo, vad Israel strävar efter har de inte uppnått. De utvalda har nått det. Alltså de utvalda judarna har nått det. Men de andra har blivit förstockade. Det hade vi också uppe i, det kommer jag inte ihåg kapitlet där, men det var någonstans i andra, jo men det var i andra Korintherbrevet. Vi ska se om jag hittar det också, för det ska vi ha med. Andra Korintherbrevet 3. Alltså det som har hänt var ju att när Israels barn inte tog emot det nya förbundet eller tog emot evangeliet eller stod emot Paulus förkunnelse, så och inte omvände sig, så blev man, så mistade man möjligheten att omvända sig. Gud hängde liksom ett täckelse över dem. De kan alltså inte omvända sig. Och det här är Guds verk eller ett resultat utav deras tröghet. I andra Korintherbrevet kapitel 3. Så, och det här har vi gått igenom i detalj, så det kan vi inte göra en gång till nu. Men här talar Paulus om vad det är att tjäna i det nya förbundet. Och då så säger han, ja, för att göra några nedslag då. I vers 3. Ja, vi kan ta vers 2. Att det är skrivet i korintiernas hjärtan. Han säger ju det i slutet på vers 3 också, att han har skrivit inte på tavlor av sten utan på tavlor av kött, på människohjärtan. Det är ju det nya förbundet, det som vi har talat om. Så Paulus har genom sin förkunnelse för de hedniska korintierna skrivit in det nya förbundet i deras hjärtan. De är hans brev, hans rekommendationsbrev. Och så säger han i vers 5, en sån förmåga kommer ifrån Gud. För det kan han inte göra i egen kraft. Utan det kan bara Gud göra genom att anden verkar i evangeliets ord. Det är ju sånt som jag har erfarenhet av också. Jag kan inte övertyga någon att bli kristen. Men jag har varit med om att predika evangelium och sett hur människor omvänt sig. Det är ju den helige andes verk. Det är kännetecknet alltså på hur det nya förbundet förmedlas. Och sen så beskrivs det nya förbundet i vers, ja vi kan ta vers 8. Hur mycket större härlighet ska då inte andens ämbete, andens tjänst ha? Och så andens tjänst alltså, det nya förbundet är andens tjänst. Och det står också i slutet på vers 11. Och det är fortfarande, ska jag tänka, det nya förbundet. Det gamla bleknade, så framträder det som består i ännu högre härlighet. Alltså det nya förbundet består ju. Därför det är ett Guds verk. Det är någonting som Gud har gjort. Och sen säger han att de går öppet till väga. Och så i vers 14 säger han om Israels barn. Deras sinnen blev förstockade. Än idag finns samma slöja kvar när gamla förbundets skrifter föreläses. Och den tas bort först i Kristus försvinner den. Och så talas om den här slöjan. Jag vill ha med också det som står i slut på vers 18 som ett ytterligare kännetecken på det nya förbundet. Det står att vi förvandlas till en och samma avbild. Vi går från härlighet till härlighet. Det sker genom anden. Det här kunde ju ske i Gamla testamentets tid också. Men inte på samma, men det var inte uppenbart vad som skedde, för det var ju först genom Jesus Kristus och hans förkunnelse som det blev tydligt och uppenbart vad det handlade om. Jag tror att, hur ska jag säga, nu kanske jag är övertydlig och jag kanske får ångra det jag säger. Jag tror inte jag behöver ångra, men om vi säger så här, om du tar 1000 kristna, så kanske det är ett antal kristna, säger inte hur stort då, som lever på det gamla förbundets villkor. Sitt kristenliv i egen kraft. Och så finns det ett antal kristna som har fått det inskrivet i sina hjärtan, som har fått sina liv förvandlade, som lever i anden. Lever i trosgemenskapen, utan anspänning, bara i glädje, frid och rättfärdighet i den helige ande. Så på samma sätt som det kan finnas att man, när man jobbar i, när man lever sitt liv i egen kraft, då är det gamla förbundet. Så vi kan leva i gamla förbundet, så det är ju inte riktigt rätt jag säger, men jag hoppas ni förstår vad jag menar. Vi kan leva i egen kraft, men det är inte det nya förbundet. Det nya förbundet när Gud skriver in det i våra hjärtan, det kunde Gud göra, och det gjorde han också under gamla testamentets tid. Om än bara hos en kvarleva, men på Elias tid så var det uppenbarligen 7000. Det var inte så få. Men Elias själv upplevde som han var ensam. Han var inte ensam. Så ett skäl till att det ser ut som det ser ut, eller blev som det blev, det är ju den här förstockelsen. Som Gud har täppt till möjligheten för judar som kollektivt att omvända sig. Och det har att göra med hednamissionen, vilket jag inte fördjupar mig i nu. Men det var ju på det sättet som evangeliet skulle gå från judarna till grekerna. Det här tror jag inte Paulus var riktigt, han hade inte det perspektivet som vi har. Men när han skriver det så har han inte det. Jo, han har det så tillvida att han skriver att det har blivit en förstockelse. För det läste vi nu i Romarbrevet. Det andra, det är alltså om du läser vidare i Romarbrevet 11. Så står det i vers 25. Ja, det, tyvärr så är det 25 till och med 36, och det kan vi ju inte läsa hela det. Men från vers 25 då. Bröder, jag vill att ni ska känna till denna hemlighet, för att ni inte ska ha för höga tankar om er själva. Förstockelse har kommit över en del av Israel. Och så ska det förbli till dess att hedningarna i fullt antal har kommit in. Jag letar efter ett ord där, vi ska se här. Jo, det var förstås i vers 25. Jag har redan läst det, jag observerar inte själv. Bröder, jag vill att ni ska känna till denna hemlighet. Alltså, nummer två. Förstockelsen ingår i Guds hemlighet. Guds hemlighet, Guds mysterion, det är alltså Guds hemliga rådslut. Det finns en plan ifrån begynnelsen som handlar om Israels förstockelse och som handlar om att evangeliet ska gå från Israel ut till hedningarna. Men det ingår i hemligheten att de i slutändan ska hela Israel bli frälst, som vi ska läsa om alldeles strax. Men när jag säger att det är förstockelse, så ska vi fortfarande ha kvar den tanken att en kvarleva, en rest, har det hela tiden rätt ställt med Herren. Så det har aldrig lämnat dem helt och fullt. Utan det finns liksom, som Paulus säger här när han talar om olivträdet, så talar om att själva roten är helig. Det kommer vi komma till, jag kan visa på det stället också. Det står i, ska vi se vad vi har det. Var har vi det med olivträdet? Vilket kapitel är det nu? Sa du? 11, ja där, 11:17 ja. Vi tar 16 till och med. Vad 16 egentligen var ute efter. Om förstlingsbrödet är heligt är degen helig. Och om roten är helig är grenarna heliga. Olivträdet i sin helhet är Israels folk. Men vad är roten? Abraham. Det var ju där det började. Och hur blev Abraham rättfärdig? Genom laggärningar? Nej, lagen fanns inte. Han blev rättfärdiggjord genom tron. Så själva roten, i själva rotsystemet på olivträdet, så är det rättfärdiggörelsen genom tron. Jag ska säga en sak till, det kanske blir som en pusselbit, det blir många pusselbitar här, men när Paulus skriver i Romarbrevet 1:16 eller 17, den rättfärdige ska leva av tro. Och där Luther då tyckte att tron är det viktiga. Och i hans efterföljelse är det nästan inte bara dogmatik, utan det är ju ett kriterium på en kristen. Det är en som tror liksom, så att man blir rättfärdig. Då är det ett citat ifrån profeten Habakkuk. Och när man läser i Habakkuk, så om man läser den hebreiska texten, ursprungstexten, så är ursprungstexten den här. Och nu skriver jag om det lite grann för att ni ska få det klart. Det är Herren som säger det. Den rättfärdige ska leva genom min trofasthet. Så står det i originalet. För det hebreiska ordet tro, trofasthet och tro överhuvudtaget är någonting som härleds till Gud. En människa kan inte prestera tro, än mindre en frälsande tro. Det är bara Gud som är fulländad, och det är Gud själv som är trons Gud. Och Gud ger den nya födelsen, ger utav sin trofasthet, sin tro till oss människor. Det blir alltså så bakvänt som att man skulle kunna säga också att Gud tror på oss. Och när vi får höra det, att Gud i sin trofasthet står vi fast vid förbundet. Han fulländar förbundet genom Jesus Kristus. Han skriver det in i våra hjärtan. Då väcks vår tillit till honom. Det är så vi ska förstå att den rättfärdige ska leva genom tron. Så Paulus, han nytolkar det där lite grann när han använder ordet. Men det är bra att få med sig ursprungsbetydelsen, att vi lever genom Herrens trofasthet. Nåja, det där var en liten parentes bara. Nu så har jag sagt förstockelsen, jag har sagt hemligheten. Jag ska också säga att ytterligare ett skäl till att det gick som det gick då på 100- och 200-talet var ju naturligtvis de teologiska skiljaktigheterna. Ta bara det här med Galaterbrevet. Där och judaiseringen, där hedningar som hade kommit till tro utan lag, bara genom att ta emot evangeliet hade de blivit frälsta, plötsligt fick för sig i samarbete med judaisterna att de skulle göra laggärningar, att de skulle gå in under lagen, och att det skulle ha betydelse för hedningarna. Det är ju det här Paulus är så vansinnig på, va? För Paulus säger till dem att okej, är man jude så är det en sak. Men hedningarna, de blir ju frälsta genom tron. Utan laggärningar. Och så måste det förbli. Därför att om det inte förblir på det sättet, så förvalskar man den här nåden utöver nåd. Om de plötsligt börjar tillmäta att hedningarna ska göra laggärningar. Men det här, den här diskussionen ledde ju till apostlamötet i Jerusalem, och man redde ut det. Men det ledde också till att judar och hedningar drog åt olika håll. Ett missförstånd kanske man kan tycka så här när man ser det i backspegeln. Därför att Paulus var ju, som jag sa, en observant jude, och det kunde han ju vara. Han kunde omskära Timoteus därför att han visste att de religiösa instruktionerna, för att översätta det från engelska, religious instructions, de är inte onödiga, men de har ingenting med själva frälsningen att göra. Han kunde skilja på det. Så att om Gud skriver in det nya förbundet i hedningarnas hjärtan, då kan de fortsätta vara hedningar. Om Gud skriver in det nya förbundet i judarnas hjärtan, då gör de lagen giltig, som vi läste i Romarbrevet 3:31. För de har alltid levt där och de fortsätter att leva där. Men när de gör lagen giltig, så betyder det ju inte att de blir frälsta genom lagen. De gör lagen därför att de har blivit frälsta. Men vi gör den inte. Allra minst för att bli frälsta. För vi är frälsta ändå. Så här fanns liksom sådana teologiska skiljaktigheter som Paulus inte lyckades förklara för eller reda ut med Israels folk som kollektiv. Det mäktade han inte med. Han mäktade ju med så att han fick massor med folk bli judar, alltså bli kristna. Men inte så att hela folket tog emot det. Men det ingick ju inte heller i Guds plan att hela folket skulle ta emot det. Gud har en annan plan. Och den kommer vi läsa om när vi kommer in i Romarbrevet 9, 10 och 11. Alltså detta med att hela Israel ska bli frälst i slutänden. Nu ser jag att tiden är slut. Om någon minut, nu ska vi se här, vad är det för någonting som jag måste ha med för att avrunda. Kanske vi tar gå tillbaka till Jeremia 31:31. Det förbund som det talas om här är alltså uppfyllt eller förverkligat genom Jesus Kristus. Det är ett eskatologiskt skeende. Det är någonting som Gud har gjort genom Jesus Kristus, någonting som gäller i evighet, det är den nya födelsen, det är det nya förbundet, och det är förverkligat, det som talas om i Gamla testamentet, och det är förverkligat för judarna, inte för hedningarna. Att hedningarna har fått del av det berodde ju på att judarna försköt det hela. Man tog Jesus utanför stadsmuren, ut med honom bland hedningarna och syndarna. Och det var ju så det kom till oss. Och vi tar emot det som nåd utöver nåd. Han skriver alltså in nya förbundet också i våra hjärtan. Det är en gåva till oss helt och hållet. Det här, vi har Romarbrevet, just det, Jeremia 31. Där står ju då att det här ska äga rum. Ja, vi kanske inte ska läsa det, vi ska se här nu. Vi tar vers 38 istället. Alltså Jeremia 31:38, avslutningen på det här om det nya förbundet. Se, dagar ska komma, säger Herren, då staden ska bli uppbyggd, alltså Jerusalem. Jerusalem ska bli uppbyggd åt Herren. Hur kan man veta det? Ja, det står ju här ju. Från Hananeltornet till hörnporten. Och mätsnö ska vidare dras rätt fram mot Garebshöjden och ska sedan vändas mot Goa. Hela dalen där man lagt lik och aska och alla fälten ner till Kidrondalen och till hörnet vid hästporten österut ska vara helgad åt Herren. Aldrig mer ska staden raseras eller förstöras. Det här ska ske då i ändens tid. Och Paulus talar om det i Galaterbrevet. Och han kallar det för det nya Jerusalem. Det är det nya förbundet alltså som talas om här, som aldrig ska förstöras. Det hindrar inte, tänker jag. Men här är ju då vi kristna bibellärare inte helt... Vi vet inte riktigt hur vi ska förstå det, va? Men jag tänker ju att... Ja, det är det himmelska Jerusalem som sänks ner till oss. För kyrkan, församlingen är på ett sätt det nya Jerusalem. Och det består av judar. Men det finns också hedningar i det här nya Jerusalem. Det nya förbundet. Det hindrar ju, och det lever vi i. Men det är ju ett förskott som vi har fått genom anden. För vi är ju inte fulländade ännu. Utan det är ett förskott, det är fulländat det vi har tagit emot. Men det finns fortfarande för mycket elände ibland oss. Och det ska då försvinna så småningom. Men det hindrar ju inte att Guds löften när det gäller Israel också ska gå i uppfyllelse bokstavligt. Men som sagt, det är ju där vi är lite oeniga. Men jag tänker mig att har Gud sagt att de ska få landet, att de ska komma tillbaka och det händer. Och att de får del av nya förbundet här i tiden. Och att det står att hela Israel ska bli frälst, som det står i Romarbrevet 11, vers 26 och 27. Så tror jag att det kommer att hända på riktigt, om jag uttrycker det så. Och också att Jerusalem får vara den staden i. Men det är väl det som kallas för tusenårsriket, förmodar jag.
Du har lyssnat till Bibeltimman från Värnamo församlings närradio. Producent och tekniker Eva Ulf Gustafsson.